kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Universums hemligheter. Din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värd, Oskar Panizza. Och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon.
Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Universums hemligheter. Och idag ska vi prata om det jag faktiskt började på när det var Universums hemligheter. Och det var The Missing 411 Cases. Där folk bara försvinner i Nordamerika och oftast på sådana här naturreservat. Många av dessa fall är så undliga för att det sägs att vanligtvis så står man och tittar på en person och så vänder man sig om och bara tittar bort en sekund och så är de spårlöst borta. Dessa fall har ju liksom uppmärksammats på grund av en man som heter David Polaris som var en före detta polis och var på en nationalpark i USA. Och det var en park ranger som jobbade där och pratade med honom och sa att det finns så många fall där det försvinner folk ifrån de här nationalparkerna. Har ni någonsin tagit reda på vad det är? Och David Polaris blev väldigt, väldigt nyfiken och började ta upp massa upp av de här gamla cases som fanns och såg att det var väldigt, väldigt mycket mystiska fall. Men innan vi drar igång, se till att prenumerera på Universums hemligheter på Spotify eller ge faktiskt bra betyg eller vad ni vill ge för betyg på podcaster så att jag får upp lite algoritmen så att fler kan hitta min kanal. Första kommer vara om Robert Winters och detta var en 1969 och då var Robert Winters 78 år gammal och var pensionär. Han bodde i Oregon, han var en familjefar, han älskade verkligen sitt liv, han älskade verkligen att vara ute i naturen, ute och jaga med sina tre söner. I oktober 1969 så valde Robert att åka med sina tre söner på deras årliga huntertrip som de gör på Sparks Lake. Spark Lakes är ett område som de har jagat säkert i 20 år och de vet den här platsen insidan ut. Väl uppe på Sparks Lake så sätter de upp deras camp och de sätter den på en plats där kommer vara deras bas där de kommer utgå från där den platsen kommer jagas ifrån. De första dagarna så gick det jättebra men den 8 oktober fick de reda på att det skulle komma en jättestor snöstorm på kvällen. De vill fortfarande jaga den dagen så då bestämmer sig att inte gå upp på berget för att jaga. Så de behåller liksom sin plats där de är runt området där de har deras camp. Och väljer att inte gå upp. Och de fyra väljer att splittra på sig. De är ju alla på samma plats men de är som sagt splittrade. Så de är på samma område. Och saken är att det börjar bli natt och det börjar bli kväll. Och alla ska tillbaka till campsite. Det som händer är att Robert kommer inte tillbaka och de vet ju att den här stormen är ju... De är ju självklart oroliga vad Robert är, tanke på att han är ändå liksom pappan i familjen och känner någonstans att han om någon skulle vara tillbaka. Så de känner att de måste få hjälp utifrån, så de måste ringa polisen eller park rangers eller någon som är, har möjlighet att också hjälpa till och leta efter Robert. När de väl hade fått tag i myndigheterna så valde sheriffen att göra en sån supermassiv letande efter Robert. Det som är att det blir en sån stor storm, att det blåser och det är liksom massa snö. Så de första 24 timmarna så är det väldigt, väldigt svårt att leta efter Robert för att det blir så hög snö. Det är så svårt att leta när man är ute och går på det sättet, så de väljer att ta in helikoptrar som på något sätt ska se om de kan scouta över området och se om de får några spår av Robert. Efter en stund av letande med helikopter så är det en helikopter som får nyss på några spår, fotspår som finns i snön. De här spåren leder alltså 2,2 kilometer. Men det som är väldigt underligt, och därför man tror kanske att det inte skulle vara Robert enligt sönerna, det är att han har valt att gå 600 meter upp mot berget när de hade bestämt sig att de absolut inte skulle gå upp mot berget. Och det är ju så också att Robert var ju väldigt erfaren person att vara ute i naturen, jaga även på vintertid och så vidare. Och det är ju inte rimligt att han skulle välja att gå upp mot berget när han vet att det skulle både ta mycket energi. Han vet att man blir väldigt, väldigt liksom kall där uppe, tanke på temperaturen faller snabbare. Och han skulle ju också ta sig tillbaka till sina söner. Så det låter väldigt orimligt att han skulle välja att gå upp när man är så pass erfaren. Efter 5 dagar letande efter Roberts så fann man inga spår. För att man tänkte att det där kan inte vara Roberts. Så han la faktiskt ner den här searchen efter honom. För det fanns verkligen inga spår av Robert överhuvudtaget. De följde ju efter de här spåren och de kunde inte hitta honom heller i där spåren slutade. Cirka 9 månader efter så var det en läkare som var på semester och han var i området där de här fotspåren slutade. Och han hittar faktiskt någonting som han tycker är väldigt underligt och ringer självklart myndigheterna då, sheriffen då kanske i det här läget. Och säger att han har hittat en rifle, alltså ett gevär, en handske, kläder, en stövel och ett par glasögon lutandes mot ett träd. Och det som är väldigt, väldigt underligt här är ju att kläderna är liksom vikta. Som att det är någon som har vikit kläderna på ett fint, en fin hög som man gör när man viker sina kläder på ett snyggt sätt. Sheriffen kommer och de bekräftar att det här är Roberts kläder och det är hans gevär och allting. Men det som är väldigt, väldigt konstigt är också att man hittar ju inga spår av blod, det finns ingen liksom benfragment, som att det skulle kanske varit något rovdjur eller någonting som har tagits av dem i efterhand då. Så det finns inget spår av någonting överhuvudtaget kring det här fyndet. Det är ju väldigt, väldigt underligt, för att ett år efter så hittar man hans tandproteser i området också, men inga andra spår av Robert överhuvudtaget. Det är nämligen så att de vill ju liksom gå vidare familjen med att han är borta och försvunnen, men obducenten vägrar egentligen att skriva en dödsattest där man säger att personen har gått bort, för att det finns inga spår på att han verkligen har gått bort. Men till slut så väljer obducenten att skriva på de här papperna och Robert blir då dödsförklarad. Men det finns ju liksom ingen logiskt i det här egentligen överhuvudtaget. Tanken på att Robert var en väldigt erfaren person, har varit ute i naturen, han har varit på den här platsen i säkert 20 år med sina barn som det var berättat, och helt plötsligt så ligger hans kläder vikta bredvid hans gevär, hans handske och hans glasögon och så vidare, och inga andra spår av Robert. Ja, vad hände egentligen Robert den dagen, och varför skulle han gå emot allting som de hade planerat med sina söner att verkligen hålla sig i området? Det sägs ju att det finns ju saker i de här skogarna och naturreservaten i USA. Det är mycket snack om att det finns UFO:n och så vidare som på något sätt kanske bara får folk att försvinna. Men vi har ju en till berättelse, det är inte här vi slutar idag. I 1953 så fanns det en pojke som var 11 år gammal som hette Jerry Markman. Man såg honom vara en ganska skör pojke. Han var kortare än alla andra. Han var smalare än alla andra. Och han hade även väldigt svår astma. Oavsett om han hade väldigt svår astma och var mindre än alla andra och så vidare. Och var ganska skör, så älskade han vara just utomhus och göra saker och ut och vandra och så vidare. Och han var en väldigt, väldigt stolt kille som var med i scouterna. Så Jerry blev väldigt, väldigt glad när han fick höra att hans scoutgrupp skulle göra en trip till, alltså en resa till Rocky Mountain Foothills det året. Så han blev jätteglad att han skulle få liksom ut och vandra med sina kompisar. När den här dagen väl kommer så samlas de nere utanför Mountain Hill och väljer att vi ska upp till våran plats där vi ska campa. Och därifrån sen så ska vi ta en hike in mot skogen. De kommer upp till Mountain Hill och väljer att lämna av sig lite grejer och så vidare. Och så tar de och promenerar på sin hike. Och efter en cirka en timme och så ser de att Jerry, var är Jerry?
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Okej, ser du det, Jerry? Han är borta. Och de vet inte hur länge sedan det var att han försvann från den här hiken. Själva är troop leader. Börjar ju leta efter ett par minuter, så börjar han springa ner då för när, vad ska kalla, berget för att se var de kunde hitta Jerry. Men de hittade inte det, så de fick ringa sheriffen. Och sheriffen åker självklart dit och själva området och den här byn som var runt Mountain Hill börjar höra om att en pojke har försvunnit. Så att 1600 volontärer väljer att gå mot den här platsen och leta efter Jerry. Så det blir en jättemassiv insats att leta efter Jerry. Dessa 1600 personer, de finkammar verkligen området, och efter ett par timmar så börjar man tänka typ så här: det värsta, att det kanske är så att ja, någonting har hänt Jerry, tanke på att det är så många som letar i närområdet och även självklart runt omkring, men inte hittar ett spår överhuvudtaget av Jerry. Och precis när de var på väg att liksom ge upp, så hade de ju som tur hade de med sig en sån här bloodhound, en sån här blodshund som får upp lukten av personer och verkligen kan leta rätt på personerna. Och kan få upp ett spår, så att den här hunden börjar liksom gå. Och då tänker de typ så här, han som har hunden, ja men nu kommer vi hitta han, så han ropar på alla andra. Det här hållet ska vi, för att den här hunden har fått upp scenten på honom, liksom, han har fått upp doften på Jerry, så att han kan inte vara långt borta. Vi kommer hitta honom. Och hunden börjar gå. Tänker man typ så här att, okej, okay, han kan inte vara så långt borta. Men hunden går alltså i 6 timmar i en raksträcka i den här ruggiga miljön som var full med berg och skog och så vidare. Och sen har han gått i 6 timmar alltså, tills han kommer fram till ett träskområde och säger och stannar där och på något sätt pekar på att det här är platsen där Jerry var sist. Det här träsket var cirka 19,3 kilometer ifrån där Jerry och hans grupp upptäckte att han var borta. Folk som följde med efter den här hunden tänkte typ så här, det här känns ju riktigt omöjligt, för att 19,3 kilometer och den här pojken var faktiskt ganska skör och hade väldigt grov astma. Att han skulle gå 2 mil åt det här hållet bara från ingenstans låter orimligt, men vi väljer att genomsöka det här träsket. Men det fanns inga spår överhuvudtaget av Jerry. Så de tänker att hunden måste gjort fel. Så de ger honom igen lukten och hunden väljer att stanna kvar på platsen och säger typ så här, mer eller mindre typ, det här är platsen där Jerry var i slutet. Alltså det här var sista platsen som finns lukt av Jerry. Man valde att ge upp sitt sökande den kvällen för att det började bli mörkt och man hade absolut inga spår av Jerry överhuvudtaget. Men nästa morgon så var det en pojke som heter David, alltså David, som var ute och red med sin häst klockan 8 på morgonen. och tittar liksom ut mot skogen när han red sin häst. Och den här är en plats ungefär cirka nästan 48 kilometer därifrån Jerry försvann. Och han ser att det står en kille, en pojke, en man. Han ser inte riktigt, men han ser att det står någon och vinkar mellan träden. Och han blir ju självklart lite förundrad och undrar, vem är det som står och vinkar till mig? Och frågar, vem är det? Vem är du? Och då svarar den här pojken då, Jerry. Jag heter Jerry och jag är med scouterna. Och han säger då pojken till Jerry, vad gör du här ute egentligen? Och då säger han att jag måste tillbaka till min grupp. Jag var med en grupp igår och jag måste tillbaka till min grupp. Och han säger, men vad gör du här ute? Han bara, jag vet faktiskt inte. Jag somnar bara under ett träd. När det här search-teamet fick höra att de hade hittat Jerry och att han var välbehållen och att det var cirka 48 kilometer därifrån han försvann, så tyckte de att det var jättekonstigt. Tanke på att de hade gått ganska långt själva. De hade liksom den här hunden som fick upp centen på honom. Och så tänkte de ju självklart att den här killen har ju astma. Hur har han gått 48 kilometer? Och jag tänker ju så här, 48 kilometer, hur lång tid tar det att gå? Så jag kommer faktiskt ta reda på det just nu. Vad säger min Google Maps att det tar att gå 48 kilometer? Nu har jag kollat och det står att det tar cirka 13 timmar drygt alltså att gå 48 kilometer. Så hur går en pojke som på något sätt inte är kanske i toppskick att gå 48 kilometer alltså i 13 timmar? Och det man tänker på då, det är liksom 48 kilometer fågelvägen då. Så man tänker typ att han har promenerat detta, så är det liksom betydligt mycket mer. Så att han kanske har gått 60 kilometer, för du vet, man går i en skog, man går liksom inte alltid rakt, man går lite vänster, man går lite höger och så vidare. Så att han har ju gått betydligt mycket längre. Så polisen frågar honom, hur har du lyckats gå så här många kilometer i så många timmar? Och Jerry svarar, jag vet inte. Jag minns bara att jag somnade hela tiden under ett träd. Och jag kunde se djur som tittade ut ifrån träden som bara stod och tittade på mig. Men jag kunde inte se vad det var för djur. Jag kunde bara se att de bara stod och stirrade på mig. De stack ut huvudet och tittade på mig hela tiden. Och sen vaknade jag under ett annat träd. Och så vaknade jag och såg dessa djur bara titta på mig. Jag kände aldrig känslan, säger Jerry Monkman då, som han heter, som man kan absolut googla om, att dessa djur på något sätt skulle skada mig. Men det är vad jag minns, det är alltså på något sätt att jag vaknar under dessa träd och tittar omkring mig och ser att det är djur som sticker ut huvudet bakom träden och bara stirrar på. Detta gav ju självklart inga svar till polisen, för att hur hade han lyckats gå så här långt och varför skulle han se de här så kallade djuren titta ut bakom träden? Och vem på något sätt då har lyckats, om man tänker efter då, burit en 11-åring och genom skogen i så många timmar, liksom lyfte upp en 11-åring och så går han åt ena hållet då, det här träsket var där när hunden fick upp doften av honom, och sen helt plötsligt går åt ett annat håll. Och så tänker man typ, hur har han lyckats och varför har han inga minnen? Kan det vara så att han har kanske blivit upphämtat av ett rymdskepp och släppt på en annan plats? Eller finns det kanske skogsväsen på något sätt som vi inte vet om som har den här möjligheten att göra detta? Finns så många 411 missing people cases där ute som jag kommer också lyfta fram här framöver. Och tycker man det här är roligt och lyssna på, så kan man faktiskt skriva i kommentarerna under avsnittet på Spotify att man tycker att det här avsnittet är roligt eller man tycker att sånt här är spännande. Det här är ju såklart ett av universums hemligheter. Vad händer med dessa personer och vart tar de vägen och vad finns det där ute som vi inte vet om? Och jag brukar på något sätt alltid när jag spelar in sånt där få en flashback av saker som jag tyckte kanske var underliga under min tid som jag har varit med, kanske något likvärdigt eller i alla fall någonting som jag tycker var väldigt underligt. Och då tänker jag faktiskt på den gången vi var i Gräfsnäs hos min sambos mormor och morfar, och vår dotter var ganska liten och min son var ju också liten då. Men jag var, vi satt och spelade, jag tror det var kubb eller någonting så här utanför deras stuga, och så har de en friggebo. Och det är nämligen så att min dotter, hon blir arg på mig, för jag vet inte vad jag säger eller vad jag gör, men hon blir jättearg på mig och hon bara går iväg. Och vi alla vuxna håller på och fortsätter med kubben och så vidare. Men jag får en sån dålig magkänsla att vad tog Lea vägen, vad försvann hon? Och jag ropar på Lea och jag får inget svar, så man börjar känna typ så här, shit, vad fan, vart är hon? Jag går in i stugan och letar efter det jag hittar inte någonstans. Jag går in i friggeboden och det är ju två våningssängar. Och jag tittar och jag vet att jag tittar väldigt, väldigt noga i de här sängarna. Och jag ser att hon absolut inte är där. Och då får jag panik och då börjar jag springa i skogen. Och jag finns typ ingenting bakom förutom en annan stuga som är lite högre upp på en liten kulle. Men jag springer och letar och ropar efter Lea och får inget svar. Och börjar få verkligen den här panikkänslan som man får som förälder. Och bara, Lea, Lea, vad är du? Och man känner den här paniken i rösten och börjar känna paniken. Och fan, vad har hänt? Och man märker att det finns liksom höggräs och att man kanske har ramlat och man har fått i huvudet. Eller det man får liksom så här värsta scenariet. Jag vet att även innan jag springer iväg så vet jag även att min svärmor springer in liksom i stugan och hon letar även i friggeboden och så vidare och ingenting är där. Jag springer tillbaka och börjar höra typ att de har hittat henne. Och det konstiga av allting är att hon då ligger och sover i friggeboden i sängen längst ner till höger med öppna dörren. Det är en liten friggebod. Och hon har legat där hela tiden och hon minns inte egentligen att mena att hon har verkligen bara gått och sovit. Men hon var verkligen spårlöst borta och då började jag tänka typ så här, hur fan kunde jag missa att hon var där? Hur kunde min svärmor missa att hon var där? Och allt det här är så spännande ibland att man undrar liksom, är det jag som på något sätt tittar dåligt eller finns det någonting ibland som gör att vi inte ser personen? Kan hon hamna kanske i en parallell dimension och att man på något sätt då inte kanske upptäcker personen just då, där och då? Tack för att ni har lyssnat och glöm inte att det finns många av universums hemligheter som vi inte vet om. Så tack och vi hörs nästa gång.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.